inspirationskällor. Jag vill ha en prispall. 1, 2, 3.
Alla konstnärer är inte så snygga då, som jag har tänkt.
Absolut inte.
Men om du skulle säga 3 konstnärer som klär sig jävligt bra.
Jag kan bara säga Rauschenberg, Rauschenberg, Rauschenberg.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som är programmet är producent Erik Schelin. Reporter Johanna Goretzka och Petrina Hinas. Tekniker är Christer Åreteg och Astrid Anka Krona. Och programledare är Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram Stil i P1.
Katarina Barling, Niklas Källner och Jonathan Lindström utgör panelen denna vecka i direktsända Spanarna. Programledare är Kattis Ahlström och det börjar om 4 minuter. Här är Sveriges Radios P1, klockan är 3.
Polisen har avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå. 2 yngre personer ska ha gripits. Aftonbladet skriver att mordplanerna ska ha kommit till polisens kännedom efter att de beslagtagit en telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. I Frankrike blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas, till exempel på stränder.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. Överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
I Nigeria har minst 88 personer dött efter stora översvämningar till följd av kraftiga skyfall. Flera hem ska också ha svepts bort i översvämningarna och nigerianska myndigheter uppger att dödssiffran befaras att stiga. Minst 10 personer har omkommit och 6 saknas efter ett ras i ett stenbrott i Indonesien. Över 20 personer fastnade under bråte vid kollapsen. Drygt 10 har räddats från bråten under sökinsatsen. Flera av dem har allvarliga skador, uppger lokal polis. Så vädret ikväll och i natt blir det molnigt i södra Götaland och regn i delar av Norrland, i övrigt klart väder. Imorgon lördag blir det soligt i södra Götaland, i resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. Södra Norrland halvklart till mulet, i norr någon regnskur. I norra Norrland ska jag säga först regn men sen uppklarnande. 15-20 grader i söder och 5-15 grader i norr.
Radiosporten inleder med fotboll. Det har varit på gång länge men nu är det helt klart. Storstjärnan Trent Alexander-Arnold har skrivit på ett 6-årskontrakt med spanska giganten Real Madrid. 26-åringen ansluter till klubben redan på söndag och är därmed spelklar lagom till klubblags-VM i mitten av juni. Mer fotboll blir det ikväll för Sverige som kan säkra gruppsegern i Nations League. Vi hör Johanna Rytting-Kaneryd.
Det är ju två extremt motiverande matcher att spela. Och jag menar, det här också är ett bra tillfälle för oss att verkligen få saker på plats. Vi vill såklart göra ett bra mästerskap, men nu främst är det att vinna gruppen i Nations League. Och det börjar med Italien. Så att, jag känner mig sjukt motiverad i alla fall att spela den här matchen. Och, ja, det gäller att ta vara på varje tillfälle man har inför mästerskapet också. Vi har inte många dagar tillsammans.
Sverige-Italien ikväll 18.20 i P4 och SR Play.
Här är Spanarna i P1. Programledare Kattis Ahlström.
Kära lyssnare, så hjärtans välkomna ni är till Studio 13 där vi sitter samlade. Och vi säger grattis till Vera och Veronica när vi snart lämnar den ovanligt svala månaden maj och kliver in i sommaren tillsammans med Katarina Balling, statsvetare, författare,
ja,
med mera. Jonathan Lindström,
ja.
Ja, vetenskapsentusiast och författare.
Och arkeolog.
Och arkeolog, inte minst.
I första hand.
Ja. Men ni har ju så många titlar, vi kan inte älta dem varje gång. Och Niklas Källner,
ja,
journalist och smalltalker.
Ja, det är det jag är. Ja. Ja. Du, jag ser mig på en fest, står småpratandes. Ja.
Ganska långt in på småtimmarna också. Du gillar ju småprat, Niklas.
Ja, men, jag gillar. Jag har slagit ett slag för det där eftersom att det har varit så... Under många år, det är inte lika mycket längre, så var det lite sådär, man såg lite ner på det här med småpratandet. Mm. Och då ville jag lite uppvärdera det där, så jag skrev en bok för ett tag sedan.
Ja, och den har ju slagit igenom, får man säga. Och många har kanske fått lite lättare med småtag. Men jag tänker mig att vädret kan vara tjatigt, men det har ju pratats, ligger det kanske på topplistan nu att det har varit så kylig? Den är ju inte så. Har ju inte varit så mycket kallare än vanligt. 1,6 grad, så jag läste. Mindre.
Känt. Jag blåst så mycket. Ja.
Men jag tror, alltså, någonting som har, liksom, har kommit upp dit är ju vad dyrt det är nu för tiden. Det är någonting som många säger,
ja,
tycker jag, när det gäller småpratet. Alltså från att du sa, ja, det är kallt.
Ja, man kan inte handla på
eller andra affärer.
Kaffet, 89 kronor.
Ja, precis.
Mm. Är det på topplistan?
Ja, det ligger nog väldigt högt upp, skulle jag säga. Ja.
En annan snackis brukar det bli när bokmässan, som ju är i september, de flesta av er brukar vara där och sätter smyga runt i lokalerna i Göteborg. De släpper ju sitt tema då vid den här tiden, och nu har det då kommit ut att det ska handla om kärlek i alla dess perspektiv, från skönlitteratur och poesi till filosofi och psykologi. Och romantikens ideal och så vidare. Erotikens roll till komplexa frågor om sexuell identitet och annat. Det har ju du ägnat dig åt, Jonathan, en hel bok.
Ja, en bok. Praktiken vill jag inte prata om nu. men jag har skrivit en bok om stenåldersex och allt möjligt. Sexets historia i Norden under 14 000 år. Så att fråga på.
Du kan ju det här. Jag tänkte först fråga vad ni tycker om temat i vår tid. Att det är det här temat, kärlek.
Ja, men det ligger väl lite i tiden. Det här borde ju egentligen Jessica, som annars brukar vara här, prata. Och jag tror hon har varit inne på det här. Det är väl en sån genre nu som har liksom börjat... Från att deckare har varit så dominerande i så många decennier.
Så kommer romance.
Ja, romance nu. Ja.
Men då måste jag ändå fråga. Därför att någonting som är vansinnigt tråkigt, det är kärleksscener på tv när de avbryter, när folk träffas eller i deckare eller någonting sånt där. Har det förändrats på något sätt?
Alltså nu förstår jag inte. När...
Akterna i sängen, tänker du på?
Ja, nej, men alltså, folk träffas i en långfilm och så blir de ihop och så ska de ha nakenscener eller halvnakenscener.
Ja.
Och det är så tradigt. Och det...
Men Jonathan, det är långt tråkigt.
Nu finns det någon, de som blir roade av det, tänker jag mig.
Ja.
Okej.
Okay. Eller?
Jag tar tillbaka.
Hur var det för 2000 år sedan? Vad blir man road av då?
Ja, då så skulle jag väl säga så att det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden.
Ja.
Och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis och med bröst och allt möjligt.
Mm.
Och grejen är att man ska inte tro att folk sprang omkring nakna i övrigt, utan det vi ser utav klädedräkten är att det var mycket kysk. Och sen finns det ett väldigt roligt exempel på hur man kunde trixa till det, och det är danska stenålderskvinnor som begravdes med skinnblusar, och på dem så hade de bärnstenspärle applikationer som återger bröstens rundning och bröstvårtorna.
Oh.
Så att man, de hade en sorts nakenkostymer. Men, ah, men ni anar där att det fanns en prydhet redan då.
Jag förstår. Ja. Men det, du har ju studerat 4000 år. Nu kommer det här temat här på Göteborg, och romantik och kärlek och så vidare. Man ser ju det, liksom det fluktuerar. Nu är det ju unga har inte så mycket sex till exempel, medan äldre har mer sex.
Mm.
Ja. Har det gått liksom fram och tillbaka i historien, Jonathan?
Alltså, grejen är att jag tror det där har legat ganska stabilt. Man börjar i 14-15 års åldern att döma utav gravfynd. Alltså det här kan låta lite krångligt. Jag kan inte gå in på
det. Det behöver inte gå så långt.
Men det handlar om olika åldersgrupper som man kan utläsa. Och sen var det ju inte så många som blev äldre. Så att,
Men du kunde man inte studera det? Nej.
Nej, det fanns en naturlig avgång där då.
Okej.
Okay. Så att jag skulle vilja säga att det var väl Svensson 6 från början till slut. Okay. Inget märkvärdigt.
Men är vi nöjda med temat då för året?
Ja.
Ja, men det låter väl jättesnällt och fint.
Ja, sen får jag bara säga en sak. Sex har aldrig varit så bra som det har varit de senaste 50 åren. Glöm alla idéer om romantiska bakgrunder. Men det behöver vi inte gå
talar
in på.
Talar du om egen? Alltså, eller?
Ja, i och för sig. Rätt trevligt har jag haft ibland. Men framförallt då, historiskt, mänskligt. Jämlikhet mellan könen. Samtycke, allt sånt där.
Bra.
Ja.
Vi är på rätt väg.
Tack.
Och du får på den inslagna vägen fortsätta att promenera på den. Varsågod, Jonathan Lindström, det är du som
Ja, är. Tack. Och då till skillnad från Niklas som ägnar sig åt småprat så brukar jag föreläsa. Och jag börjar nu.
Ja, ja.
Och då är det och jag släpper manus med en gång här därför att jag måste bara visa här. Jag har tagit med mig, jag håller på just nu.
Ja.
Och forskar på hällristningar från en väldigt unik hällristning, Släbroristningen i Släbroparken i Nyköping.
Skicka hit den, ni ska ju envisas med att visa bilder i radio.
Ja, men
det är ju ren fräckhet.
Ja, du får beskriva lyssnarna. Vad du ser där.
Ja, jag är ledsen kära lyssnare, men det är nästan omöjligt att förklara. Men det är alltså olika, ser ut som små amöbor utslängda på en karta med olika siffror och inringningar. Jag kan inte förklara bättre, Jonathan.
Nej, men jag tror du fångar det ganska bra. Det är ett pågående forskningsarbete helt enkelt. Mm. Och grejen är, och jag nöjer mig med det, och det här är en uppoffring från min sida. Jag säger så här, det jag kan visa är att man hade en mycket initierad kalender redan under stenåldern.
Så det på bilden var, amöborna var kalender?
Ja, det är kalender. Ja. Ja, just det, den här håriga kvalstret till exempel, det är alltså dagsträck. Och det ser precis ut som kalenderbräden från historisk tid då, som man hade för att hålla reda på tiden. Och jag hoppar fram lite grann. Och det viktiga då det är att jag kan visa att den gamla fornordiska vikingatida kalendern går tillbaka till bondestenåldern. Och det ni ser är alltså på det här pappret då, det är de viktigaste högtiderna.
Nu ser de inte det utan...
Nej, men det ni såg...
Ja.
Det ni tänker är där hemma i stugorna.
Ja. Vi kan väl säga det att även om man har sett det här så
är det obegripligt.
Ja,
alltså ni vill säkert att jag förlänger just det här pratet kring kalendern, men lyssnarna måste ändå få höra på de andra också. Men hur som helst, alltså vikingarna då, om vi hoppar fram till vikingatiden då, då hade man kalendern för att ringa in de viktigaste högtiderna. Då man träffades då, vikingarna träffades, de käkade lite gott i fullmånens sken och skar halsen av några trälar och stänkte ner gudastatyerna med deras blod. Alltså ett lyckat party på den tiden, det kallades för blod.
Ja, ja. Och det var det enda de skrev upp alltså.
Ja, alltså, och sen de räknade dagarna däremellan. Därför att det viktiga var, och det här är också en väldigt viktig sak, och det är att man tror, det brukar påstås att bönderna behövde en kalender för de skulle veta när de skulle plantera råg eller potatis, eller ja, kanske inte potatis.
Bondepraktikan.
Ja, lite bondepraktikan. Alltså att man behövde veta exakta tid, men det gjorde de inte alls, därför att de kollade ju naturligtvis om det var tjäle i marken innan de planterade någonting. Och de väntade tills skörden hade torkat innan de skördade eller och slotten och alltihopa såna här saker.
Utan
det som är det viktigt, och det här är superviktigt.
Det du har hittat på nu, eller inte hittat
Nej, det jag kommer på, det är det här med stenåldern. Men det har vi lämnat bakom oss nu. Mm. Vi måste bli lite modern, Kattis. Men
in i vikingatiden.
Ja. Ja. Jo, det är att kalendern är en social konstruktion. Den finns för att man ska kunna samordna i samhället och träffas och kontrollera varandra. Och det som var absolut viktigast då för forntidens elit, och egentligen än idag, det är att eliten, alltså makthavarna, de snodde kalendern och styrde upp den för att kunna styra alla andra. Mm. Det är jag som bestämmer när vi ska träffas och så vidare. Och det här finns i miniatyr på arbetsplatser. Chefen sätter arbetstiderna. Mm. Och man har stämpelklocka och så vidare.
Ja, och idag med såna elektroniska kalendrar som människor går in och styr och ställer i. Och man undrar, hur gick det här till?
Ja.
Men då var det ju, precis som du säger Katarina, det är ju ändå elektroniskt. Hur kunde man sprida detta ordet? Svårt.
Förlåt mig?
Jo, men då, om de bestämde nu över detta och så skulle alla rätta sig.
Jo, men det fanns en fördröjning. Man fick igång möten. Och så sa man på det här mötet som man hade att nästa gång vi har möte, det är då och då vid den och den fullmånen. Mm. Så att man måste ha en framförhållning då. Mm. Men då vill jag bara ge några exempel på då hur det här har fungerat socialt. Och franska revolutionskalendern.
Ja.
Och nu får någon franskkunnig rätta mig här. Calendrier républicain français. Mm. Den skapades under franska revolutionen faktiskt. Och användes 1793 till 1805. Hade en liten återkomst vid Pariskommunen 1871 när det var bråk i Paris.
Väldigt vackra månadsnamn.
Ja, och att du säger det. Kan du någon utan till?
Brumaire, Floreal.
Ja, alltså det är där, Floreal, blomstermånaden. Ja, det är fullständigt underbart. Så att, men den dog ju ut då, därför att de fick ju inte riktigt som de ville, de här som giljotinerade folk och hade sig. Och sen så finns det en som jag tycker är ett väldigt otäckt men intressant exempel, och det är en kalenderfantast, Turkmenistans diktator Sapar Murat Nichazov, tror jag man uttalar namnet. Mm. Han dog 2006, och Turkmenistans befolkning är oerhört förtryckt och är fattig, men Sapar Murat, han la ändå enorma summor på att resa statyer av sig själv, i vissa fall i guld. Oj. Och han, ja, och sen plågade han befolkningen då med fängsling och tortyr och grejer och sådana saker. Men vad han också gjorde var att han döpte om månadsnamnen. Alltså månaderna fick nya namn, och april heter Gurban Sultan. Mm-hmm. Och det är namnet på hans mamma.
Jaha.
Det är bra propaganda.
Ja. Och det var till och med så att han verkar tyckte om sin mamma. Han döpte om bröd. Man fick inte säga bröd, utan man skulle säga Gurban Sultan om bröd också.
Och vad skulle han vinna på det här, kan man fråga sig?
Han gjorde ett litet avsteg. Han liksom genomsyrade samhället. Det var ju en personkult och så vidare. Alltså Nordkorea slängde i väggen. Mm. Sen efterträddes han av en ganska otäck diktator, den efterträdaren också. Och han har backat lite grann på månadsnamnen där då. Mm. Och sen så har vi en liten bubblare då, som är tredje exempel. Jag har ju tagit franska revolutionen, Turkmenistan, ja. Och nu kommer tredje exemplet. Ja. Och det är någon som är lite på gång, tror jag, nämligen en kille som heter Donald Trump. Mm. Ni har hört talas om honom. Han vill satsa hundratals miljoner kronor på ett påkostat kalas den 14 juni, en stor militärparad. Som är då samtidigt då, alltså det är visserligen amerikanska arméns 250-årsdag, men som av en tillfällighet så råkade det vara Donald Trumps födelsedag dessutom.
Oh.
Mm-hmm. Och lyssna nu vad han har sagt. Donald menar själv att det inte nödvändigtvis handlar om min födelsedag. Och det tycker jag det känns lite så där som avståndstagande. Och han lägger till då, vi har de största vapnen i världen, det ska vi fira. Så att ni kan förvänta er då en utveckling. Och ja, jag är faktiskt framme vid min spaning.
Jag kom med den. Ja. Vad händer framöver?
Jo, och då ska jag be att få nämna ett mindre känt arbete av Marcel Proust på spaning efter den tid som fångats in. Mm-hmm. Det här är en liten vits som kanske inte håller riktigt i direktsändning. Men därför att det handlar inte om tid som är på flyg, utan just det här hur den fångas in då. Mm. Det finns en enkel poäng när det gäller Donald Trump. Han kommer döpa om månaderna helt och hållet, och jag tippar att januari blir Marianneari efter hans mamma Marianne. Februari blir Freduari efter pappa Fred och så vidare. Ja. Och det här tror jag sker under en övergångsperiod, och sen kommer alla månader heta Donald i det fallet.
Resten.
Ja. Ja. Men avslutningsvis då, så kan man konstatera att försäljningen av pappersalmanackor har i Sverige har störtdykt.
Ja.
Och skälet är de här smartphones då, där man kan ladda ner sin kalender. Och alltså det handlar om miljoner exemplar av pappersalmanackor som har försvunnit.
Ja.
Och jag kör ju fortfarande med pappersalmanackorna.
Och jag kommer börja med det.
Ja, bra.
Därför att idag så upptäckte jag att hela min kalender är borta i telefonen.
Från telefonen.
Ja, och jag har ringt och de har försökt att göra med iCloud och allting.
Oh,
det är helt borta.
Åh nej.
Så jag måste ringa till olika kunder och arbetsgivare och kolla, ska jag jobba åt er i höst? Alltså, så där är jag. Så jag kommer börja använda papper.
Men du är ett underbart eller ett otäckt exempel på precis det som jag vill varna för och som väntar här nu. Ja. Nämligen det här att det handlar inte bara om att det blir tekniskt fel och att hela ens framtid raderas på det där sättet. Utan vad jag förespår då, det är att dels så kan ju då en blivande diktator i Sverige, nu vet jag inte om det är på gång, gå in och styra upp kalendern och alltså via nätet då.
Just det.
Ni kan det där säkert bättre. Jag är boomer så att jag kan liksom inte detaljerna.
Ja, men man kan liksom dela kalendrar och sånt.
Ja, det går att kontrollera folk på ett sätt då. Men sen tror jag också att det finns den här egoismen. Att man kan ladda ner personliga kalenderappar i framtiden där man själv kan ställa in årslängd och egna månadsnamn och så vidare. Man kan korta ner året så att julafton inträffar med bara en månads mellanrum.
Mm.
Man kan upprepa sin födelsedag varje dag. Ungefär som Hedgehog Day, ni vet då.
Mm.
Arbetsnarkomaner kan börja nynna måndag hela veckan och bara fortsätta arbeta in i väggen. Och arbetsskygga kan fylla året med semestermånaden juli. Samhället och demokratin kollapsar, men alla får sin egen tid.
Tack! Spanarna, och vi har just hört Jonathan Lindström prata om framtidens kalendrar som vi kommer råda över själva, som det verkar. Vi kommer ta efter olika tyranner av olika slag som har fixat sina egna månader, döpt efter sina mammor och annat.
Ja, var och en sin egen tyrann.
Ja, så småningom. Och ja, det är spännande, och så har du också slagit ett slag för papperskalendern igen. Ska den in i våra hem, och nu lämnar jag mig med varm hand över ordet till Katarina.
Tack så mycket, tack. Brukar ni titta på programmet Trädgårdstider i Sveriges Television?
Ibland.
Nej, det gör jag inte.
Känner ni till
jag
det här?
Jag lägger mig mellan nej och ibland.
Mellan nej och ibland. Mm. Då ska vi se om det klarna vad det är, Niklas, så får du komma.
Ja, jag har läst om att de ska lägga ner det.
Ja, det är just det. För nu i veckan så meddelades just detta. Ja. Det ska läggas ner. Och så nu inser jag att nu måste jag verkligen börja titta på det här. Mm. Byta från Bertil Svensson, Mitt hem och min trädgård, som jag brukar titta på SVT Play. Tyvärr finns det bara två avsnitt där.
Jag tänkte väl, det var länge sedan.
Ja, det är två avsnitt på SVT Play, men man kan se dem ganska många gånger. Ja, de är lika bra varje gång.
Var det han som pratade? Han pratade så här?
Det var Bertil som pratade så
här. Åh, vad vackert det är med skånska.
Ja, nej, men han gjorde det bra.
Kattis,
men det är ju många år gammalt det med Bertil.
Ja, det beror på hur man räknar, men i min ålder så, ja, det känns ändå nytt på något vis.
Ja,
men det, så det blir mycket det framöver här nu då. För SVTs programbeställare Anton Glanzelius, han kommenterade nedläggningen så här, och det här blir intressant nu. Jag vet att programmet är älskat, jag vet att det är respekterat, och jag tycker själv att det är ett fantastiskt program. Och så säger han vidare att Trädgårdstider är ett brett program som når de flesta målgrupper. Och det här låter ju som rena drömprogrammet, och då undrar man, varför ska det läggas ner? Jo, säger Glanzelius, det ska läggas ner för att ge utrymme åt nya satsningar på livsstilsgenren, inte minst på SVT Play. Utbudet för trädgårdsintresserade kommer alltså inte att krympa, lovar han.
Mm.
Vi behöver pausa befintliga titlar för att ha råd att göra nya titlar. Så det hamnar lite grann i träda för att det nya ska kunna växa upp. Och vi ser att det finns ett stort och växande intresse för trädgård som är än så länge inte riktigt fått med oss i tv-rutan. Så nu måste vi se vilken form som är bästa sättet för att göra trädgård för framtiden.
Var inte det där lite konstigt?
Ja, men tack för att du säger det. För min tolkning då, summa summarum, det är då att intresset för trädgård är så stort att SVT måste lägga ner ett trädgårdsprogram för att få plats med mer trädgårdsprogram. Någon logik finns det ju i detta, men man blir lite fundersam ändå. Det är någon form av paradox, eller om man vill tala gammelsvenska, peak trädgård. Trädgårdsintresset verkar enormt just nu. Och bara de senaste dagarna så handlade såväl Kulturradion som Filosofiska rummet om trädgården. Mm. Senaste tiden har jag dessutom stött på tre personer och hört om tre personer som sadlar om för att bli trädgårdsmästare eller motsvarande. Jag är lite osäker på titlarna här, vad de heter. Och en av de mer namnkunniga, det är tv-personligheten och kokboksförfattaren Lotta Lundgren. Mm. Visste ni det? Hon utbildar sig till biodynamisk trädgårdsmästare.
Nej, det visste jag inte.
Det visste jag inte, men det ligger någonting i det. Och jag tänkte på det när Kattis frågade mig i början, så här, vad man kallpratar idag.
Ja.
Och trädgård har ju kommit upp väldigt mycket. Alltså man ska prata om lupin. Alltså man får bli livrädda för lupiner och invasiva arter.
Så här. Men de är ju så vackra.
Ja, och parkslide.
Parkslide,
ja, men
är värst.
Vem är du parkslide?
Det är ju demon.
Nej, alltså då, är man då vill man ju fly.
Det är som science fiction från 50-talet.
Ja. Kirskål och jättelokan ska in där.
Ja, jättebjörnlokan. Ja, det är precis så.
Leker man inte med.
Ja, nej, man gör ju inte det. Och dessutom så håller Lotta Lundgren tillsammans med Tove Nilsson en alldeles underbar podd som handlar om trädgård, och den har det ansvarspåläggande namnet Jordkommissionen. Mm. Och där gräver man verkligen djup. Till exempel så finns det 2 timslånga avsnitt om persika, en dryg timme om pepparrot. Hela grönsakslandet.
Och flera poddar finns det ju.
Och det finns flera poddar. Det finns många poddar. Jag lyssnar på väldigt många poddar.
Nej, men just om trädgård, ja.
Om trädgård, ja. Och samtiden vore ju inte samtiden om det inte fanns också 2 rejäla avsnitt om beredskapsodling. För möjligen finns det något av detta i det här enorma intresset då. Och nu hoppas vi bara då att odlingsintresset inte ska bli så stort att alla dessa trädgårdspoddar inte får plats i poddrymden längre. Men jag tror ju då att det här trädgårdsintresset speglar någonting större. För vad är trädgården om inte natur betraktad genom kultur? I trädgården så försöker vi skapa ett stycke natur i våra liv samtidigt som trädgården är fullkomligt genomsyrad av kultur, det vill säga motsatsen till natur. Och en stark trend inom trädgård är dessutom att få bort det här kulturelementet. Trädgården ska numera vara, om inte naturlig, så naturlik. Bort med artificiella gräsmattor, in med humlor, äng, mossa och prärier.
Lite vildvuxet och fint.
Ja. Lite vildvuxet.
Det låter som jag tänker på barockträdgården som övergår i Engelska parken.
Ja, i Uppsala ska vi nämna Engelska parken som är en sån här engelsk trädgårdstyp.
Lite naturligare, alltså den känns naturlig.
Ja, den är ju verkligen onaturlig den också. Men den är naturlik, inte naturlig. Precis så. Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så här kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen. Och det är mycket sånt just nu. Pikträdgård, det är mitt första exempel. Mitt andra exempel, det är en av årets mest hyllade fackböcker. Fredrik Sjöbergs biografi över Bruno Liljefors. Har ni läst den?
Nej.
Och det finns många hyllade fackböcker ska jag säga också. Men den här är underbar. Och det här är ju då Bruno Liljefors. Det är ju naturmålaren som på allvar släppte in naturens rapphöns och rävungar i borgerlighetens onaturliga salonger. Och Sjöberg, han beskriver att ett skäl till att Liljefors var så enastående skicklig i att fånga djurnaturens karaktär, det var att han höll en massa djur i bur hemma hos sig.
Och studerade dem.
Och studerade dem. Hade en del problem i äktenskapen och sådär. Och så kan jag lägga till. Samman med detta. Och här har vi alltså att göra med natur som går via ateljékultur in i salongskultur och nu återupptäckt lite grann. För Bruno Liljefors var ju lite sådär bortglömd och lite sedd över axeln så. Men nu så hyllas han då via Fredrik Sjöberg på kultursidorna. Och boken är verkligen en sann kulturgärning. Så tack Sjöberg här. Det är en fantastisk bok. Och på omslag, där finns det inte en bild av en duvhök eller en älgtjur, utan en bild av Liljefors själv. Brun och egen hög person, människan. Denna märkliga blandning av natur och kultur. Och apropå älgar, den stora älvandringen.
Mm.
Ja, den är ju nästan en följetong här i Spanarna. Den är underbar och den är en ständigt återkommande favorit. Och mitt tredje exempel, det är det att det här kulturella nyckelhålet ut i naturen som den stora älvandringen är, det är nu också föremål för forskning, antropologisk kulturforskning förstås. Det är ett forskarlag från Stockholms och Linköpings universitet som nyligen startat projektet DigiWild eller något sånt, hur det nu talas. Där undersöker de hur medborgare, obs, inte människor i största allmänhet sådär, utan medborgare knyter relationer till vilda djur digitalt. Och projektet studerar dels den stora invandringen, den stora älgvandringen, dels Svenska Jägareförbundets digitala plattform Viltbild,
mm-hmm.
där jägare kan posta om vilt i form av spår, observationer, avskjutning och egna kamerabilder.
Och vad är det de studerar då med?
Ja, du menar de här forskarna?
Ja.
Ja, eller jägarna. Forskarna, de studerar hur människor möter naturen i det digitala olika sätt.
Ja.
Och hur älgarna till exempel har gjort en digital resa från naturen via tv-apparaterna in i Facebookgrupper och liknande. Mm. Och spanarna kanske skulle kunna komma med i digital form också. Det är tips bara.
Får jag bara flicka in jättekort?
Varsågod.
Det finns en arkeolog som heter Helena Günther som har skrivit en fantastisk avhandling om hällmålningar i Nordskandinavien.
Ja.
Och de ritar älgar och renar och älgar och kalvar. Och det är så... Alltså, de där i Linköping måste ta till sig den. Därför att, alltså, relationen till djuren där kommer fram. Och
för att få en referenspunkt i historien som inte är digital.
Och det visar just relationen människa-djur. Alltså, ja, jag bara måste nämna det.
Ett tips från spanarna.
Yes.
Ja. Framtiden kanske ni undrar.
Gärna.
Ja. Då kan jag bara säga det att vi är i framtiden. Det här är ju framtiden som vi befinner oss i nu. Och Jonathans område, i mycket länge har människan försökt att tukta naturen på olika sätt. Och helt fullt så kommer vi aldrig kunna göra det. Naturen är alltid starkare än människan. I synnerhet som människan trots allt är en del av naturen. Och apropå lupiner och parkslide, en sällsynt invasiv art är människan. Och möjligen kan man se det här vi håller på med nu som någon form av kapitulation. Naturen är helt enkelt enklare att ta in delar av genom ett nyckelhål, oavsett om det sen är i form av en naturlik trädgård i prärieform eller ett tv-program som aldrig verkar ta slut. Från mitt i naturen till mitt i kulturen. Tack!
Mycket bra spaning.
Ja, du fick ju ros här i direktsändning. Mycket bra spaning hörde vi.
Ja, jag råkade försäga mig. Ja.
Det var fint. Och det ska du ha, just den rosen från naturen. Uppfattar det som att du säger att det kulturella nyckelhålet mot naturen blir allt större?
Ja.
Och framöver.
Och mer mångformat. Så. Och får större, hur ska jag säga, större möjligheter att nå ut långt också.
Just det.
Genom det här märkliga.
Och det digitala och konst.
Ja.
Spännande värde. Mm. Niklas, vad har du att komma med idag, tycker du?
Vad jag kommer med?
Ja.
Jag kommer med
ett
lyssnarbrev.
Ja.
Ja, för jag tänkte inleda min spaning med att läsa upp det här som jag skrev till mig. Så här står det. Hej Niklas, eftersom att du är spanare undrar jag om du skulle kunna göra en spaning på vad leenden betyder idag. Jag skräms till exempel av mannen i Trivago-reklamen, vars onaturligt breda leende är typiskt för den nya tidens påkostade garnityr. Folk vill väl visa upp sin dyra tandblekning kanske? Hans leende är omöjligt att tyda. Glädje, hån, självgodhet eller hot? Paradoxalt nog finns en annan trend som handlar om att inte le alls. Främst bland unga komiker som Kristoffer Nyqvist och Cyklopernas lands Moa Wallin. Ha en fin helg, Miriam.
Åh, vad spännande. Tog du detta till dig?
Då tog jag det med till mig. Ja, för jag tänkte faktiskt gå henne till mötes. Kanske också för att jag tyckte att hon hade träffat något som jag lite har funderat på. Mm. För så där är det att ja, det väcktes någonting till liv hos mig själv.
Mm. Vad vore vi utan våra lyssnare, vill jag tillägga.
Ja, verkligen.
Och det känns lite som det hon är inne på, att man har gått från det här med säg det med ett leende till sälj det med ett leende. Mm. Och jag tror att det här överdrivna leendet, varför det känns så aktuellt idag, tror jag är att det finns en större medvetenhet hos oss alla idag kring våra leenden. Ta bara en sån sak som att det finns en hel generation nu som har växt upp med kameran riktad mot sig hela tiden, bokstavligen. Alltså de vet exakt hur man använder ansiktets 43 muskler till perfektion. Och det gäller inte bara dem, för det har också sippat in till äldre generationer som genom användandet av Zoom och Teams. Jag läser någonstans att tandläkare vittnar nu om ett större intresse för tandblekning och osynliga tandställningar efter pandemin.
Osynliga tandställningar?
Ja, tydligen så att man inte ska se då.
Jag tror liksom att man sätter det innanför.
Ja. Fiffigt. Mm.
Och det är väl lite där, vi har nu sett oss på oss själva utifrån så mycket, så nu blir ju det här ständigt leende, alltså man är ständigt på. Och det är klart, det finns ju forskning som visar att personer som ler på foton ses som mer attraktiva, uppriktiga och sociala. Så det är självklart att det är etablerat. Men det har blivit så etablerat och så inlärt hos oss att det nästan kommer reflexmässigt. Att det till och med används i fel sammanhang. Som i fallet Lily Stewart, en 20-årig student från Georgia i USA som nyligen åkte fast för fortkörning. Och hennes fortkörning blev ju viral, och inte på grund av att hon åkte fast eller att hon fick betala böter, utan det var snarare bilden på henne.
Som är det hon som är vid som skrattar just, eller
ja,
ler?
Ja, hon ler
hånfullt nästan.
Ja, alltså,
eller hon är bara glad.
Hon är väldigt glad. Mm. Alltså, det var ju sånt här, när, i USA så är ju det som kallas för mugshot, alltså polisfotorna. För det stod ju mer ut som ett castingfoto än ett polisfoto. Och hon låg där glatt mot kameran som att hon hade blivit fotograferad på röda mattan. Och det skulle funka utmärkt på en LinkedIn-profil. Alltså så här med texten: jag är stresstålig, lösningsorienterad, öppen för nya utmaningar. Så brett låg Lily.
Men det väckte också väldigt många frågor, det leendet.
Ja, det gjorde det. Det var ju många som tyckte att hon framstod lite som kaxig. Här har jag åkt fast.
Ja, du tyckte brett att hon låg.
Ja, eller... Precis, lite. Idioter.
Ja.
Idiot.
Ja, och hon försvarar sig själv och säger att det var bara ett uttryck för nervositet. Men jag tror mer att det var rent reflexmässigt, att det satt i ryggmärgen. Mm. Ja, det är någon som
en
tar...
kamera.
En kamera, exakt, exakt. En kamera, och där åker du.
Inte narkotika då?
Nej, det var ingen narkotika. Nej. Utan det var bara att hon hade åkt för fort, helt enkelt. Och samtidigt då, som Miriam är inne på i brevet, så är det ju också då inne att vägra le, och någon slags ny sorts integritet, tror jag. Alltså att där det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation. Och det här är ju det jag tycker är intressant, att vi befinner oss i två lägen just nu.
Intressant. Jag håller med. Jag måste bara flika. Det blir jag stressad av.
Leende?
Ja, det kanske är min generation, men när någon ändå säger någonting där man tänker att nu borde det vara ett leende, så är det inget leende.
Nej, det
blir ju osäkert.
Jag har rakt mot sig. Jag uppfattar människor som är buttra som ärliga. Alltså, de gör ett gott intryck på det sättet, att de larvar sig inte.
Jag pratar nog inte om att man är butter, utan att man tänker att just här, plats för ett leende, och så kommer det inget leende.
Ja.
Stenansikten.
Ja. Och jag kommer komma in på det här, alltså just vad leenden har för funktion. För i och med att vi är i de här två lägren, alltså så antingen le eller avsaknaden av leendet, liksom. Men i själva verket så använder vi ju våra leenden mycket som ett socialt språk. Det kan signalera så otroligt mycket mer än att man bara är glad eller att man är arg. Liksom så. Och vi använder ju inte minst rent kommunikativt. Jag hörde ett reportage som jag tror var Kropp och själ under pandemin, då de har intervjuat vakterna på Louvren. Och då de hade masker på sig. Och de insåg att de fick prata så mycket mer än när de inte hade masker. Alltså att mimiken berättar så väldigt mycket med det där. Det var som att de ett sätt att kommunicera.
Ja. Hade du ju också så, att man inte får visa leende.
Och det är ju lätt att tro då att frånvaro med mimik skapar en kylig distans, medan ett jätteleende får alla att må bra. För precis som Miriam skrev där i början så är det ju svårt att tyda. Hon tycker att det är rent obehagligt med det här leendet. Och det gjordes en undersökning i USA för många år sedan vad folk tyckte var obehagligt eller creepy. Jag tänkte läsa upp den, nu bara kort lista då. På tredje plats kom sexbutiksägare. Mm. På plats två kom taxidermister, alltså folk som stoppar upp djur. Alltså, det tyckte man var creepy. Och på första plats, vad tror ni kom där? Clownen.
Ja,
såklart.
Den är otäck.
Dels för att de agerar oförutsägbart, men också för att de är svåra att tyda bakom allt kladd. För vi vill ju att de ska läsa av varandras leenden. Och jag tänkte också på, jag vet att journalisten Anneli Jordahl skrev för några år sedan, hon myntade begreppet Brommaleendet. Det var en benämning på liksom framgångsrika kvinnor som kommer från välbärgade områden, som ofta blev liksom fotade i sådana här söndagsbilagor och sånt där. Ja.
Bra ord, Brommaleendet.
Ja. Och hon beskrev det som ett högintensivt grin som gränsar till vansinne. Och jag har en annan benämning själv, för att jag mötte en man en gång som han log mot mig hela tiden, och så jag blev så pass osäker så jag sa, har inte vi träffats förut? Och han bara säger, gå fram och, så här, och ler sitt bredaste leende. Nej, det har vi inte.
Det är ju
hotfullt. Ja, det är, och det är ju lite så här, jag ska döda det leendet, som jag kallar det för.
Men det är lite så Jan Stenmark-bilder. Då kan det stå någon som ler mycket. Och då vet man nästan säkert att här är det inte som det ska.
Det är en psykopat.
Och nu tänker jag gå lite tillbaka i historien, Jonathan. Alltså, fast det är bara till 1800-talet. Ja. En av,
det har forskats mycket.
Ja, det är ju ingenting. Det är ju väldigt, det är nutid nästan. För där var det en pionjär som heter Julien Duchenne. Och han forskade då väldigt kring olika typer av leenden och ansiktsuttryck med hjälp av dåtidens moderna tekniker. Han var ju bland annat använda fotografi och elektricitet.
Ja, det är han.
Ja, han använde sig av elektroder på ansiktets muskler då. Men eftersom att de var så smärtsamma, de här testerna, så fick han från början utföra sina tester på revolutionärs avhuggna huvuden. Men så av en ren slump så träffade han en dag på ett sjukhus i Paris en man som saknade känsel i ansiktet. Och där så upptäckte han då det naturliga, det äkta leendet. För när han tyckte, den här personen, försökspersonen, tyckte att någonting var genuint roligt, så såg han att det blev några skrattrynkor precis vid ögonen. Och jag tror ju nu att det här naturliga leendet verkar vara på uppgång. För jag läste nu nyligen en intervju med en tandläkare i Vogue Business som hade noterat en förskjutning från de här skalfasaderna som många använder i tänderna i Hollywood. Och menar att nu så börjar det komma teknik som gör att det är möjligt att få mer naturligt snygga, bra tänder. Så vi börjar röra oss bort från Hollywood-leendets glans. Och då apropå Hollywood-leenden, har ni sett White Lotus?
Mm.
Ja. Du har sett det? Ja. Där finns en
serie som går nu på...
Ja, jag tror jag spanade om den för några veckor sedan. Kattis, vad kan man berätta om det? Det är olika människor som träffas på liksom en lyxresort, kan man säga. Ja. Men jag ska inte prata om handlingen där, men det är en skådespelare där som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, och i synnerhet nu i vår. Och det är den brittiska skådespelaren Amy Lou Woods. Och hennes tänder har varit i fokus.
De sitter ju långt isär. Väldigt speciella tänder. Eller man ser det i alla fall väldigt sällan på film, kan
roll?
Man säga.
Hon har en av huvudrollerna.
Men är hon dotter, mamma?
Nej,
älskarinna.
Det var bråk. Hon blev ju utsatt för trakasserier i medialt.
Ja, det har hon blivit. Men hon har också blivit väldigt hyllad för de här tänderna. För att hon hade berättat själv för några år sedan, så var det helt uteslutet för henne att spela amerikan i en film. Mm. Så här, för att, som hon sa själv, så här, inga amerikaner har mina tänder. För då måste jag helt enkelt fixa dem. Men nu så har ju då vinden vänt. Vanity Fair har kallat hennes tänder inspirerande. Och New York Times publicerar en artikel som lovordar hennes naturliga leende. Mm. Och tidningen Telegraph, det är väl en brittisk tidning, publicerar en artikel med rubriken om hur skeva brittiska tänder blev Hollywoods nya statussymbol.
Mm.
Så det finns uppenbarligen ett stort intresse för det här genuina leendet. Jag vet bland annat att det finns någon sån här TikTok-trend nu som är svang för tillfället, som heter I like your smile-trenden. Och den har inte det här att det behöver vara de här fastfrusna, högintensiva grinen. Det snurrar ett klipp från den sydkoreanska Netflix-serien When Life Gives You Tangerines, som är en kärlekshistoria mellan en flicka och en pojke på ön Jeju. Och i en scen så ska det snart gifta paret ha en liten interaktion i ett ögonblick före ceremonin, och där brudgummen uttrycker sin beundran när han ser sin brud för första gången i hennes bröllopsklänning, och så ger han en sån här kort liten blinkning och ett leende, och han svarar med ett litet lätt skratt så där. Och det där har nu blivit viralt, och det där vill ju då folk återupprepa hela tiden. Ska jag ta lite framtiden?
Ja, hemskt gärna.
Ja, jag tror att jag vänder mig till min brevskrivare där igen då, och jag tror att Miriam behöver inte skrämmas i framtiden över alla dessa onaturliga breda leenden. Nej, det naturliga leendet blir den nya estetiken. Fler kommer att börja operera tillbaka sina gamla Hollywood-fasader. En ny trend växer fram: imperfection surgery. Man kan välja mellan olika stilar: brittisk snedbett, fransk glugg eller det svenska lagomleendet, som inte riktigt når hela vägen upp till ögonen, men signalerar att man inte är farlig. Leendet blir som handstilen, något du lägger manken till att vårda. För vi är alla på jakt efter det där äkta du känner leendet. För vem vill inte höra att man log och man menade det?
Åh, vad fint!
Mm. Ja, vad fint.
Mycket bra spaning.
Ja. Tack, Jonathan!
Vi är så glada för dina recensioner idag, ja. Jonathan. Men jag tycker att vi krokar an kring det genuina. Ja. Tillbaka till naturen, naturen in på knuten, kulturens nyckelhåll mot naturen. Och sen så, Dina, jag tyckte det var spännande det här med möten i fullmånen.
Ja, jag vet inte om du hakade på den.
Jo, men jag tycker att vi verkar gå tillbaka till att nu bestämmer vi själva när vi har möte i fullmåne i våra kalendrar.
Vi kan väl ta ett möte nästa fullmåne om vi ska göra med spanarna.
Gärna utan människoffer. Jag är lite blödig.
Inga blot. Inga blot. Men med ett brett och vackert leende. Med lite sneda tänder.
Ja, gärna det.
En liten glipa. Spännande. Tack för idag, kära ni. Och tack också till alla lyssnare. Och idag har vi hört Jonathan Lindström och Katarina Balling och Niklas Källner. Och själv så heter jag Kattis Ahlström.
Mycket bra programledarskap.
Ja, jag tänkte, han kommer inte säga det.
Tack, Kattis.
Du sa han det. Rosenkavaljeren Jonathan är den som avslutar. Och vi går väl in i denna helg, eller om det inte är redan helg, om du lyssnar på lördag, tillsammans med syster Yster, med gitarristen Erik Söderlind, och så säger vi trevlig helg. Hej med er.
Hej, hej.
Hej då.
Här var Spanarna, programledare Kattis Ahlström. Musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
Och jag tycker ju att det här är fullständigt fel. Här har vi ett gigantiskt brott mot mänskligheten som vi väljer att ignorera.
Lyssnaren Johan Enbuske har mejlat Dick Harrison svarar med en fråga om en bortglömd del av slaveriets historia. Hur kommer det sig, undrar Johan, att den arabiska slavhandeln är så lite beskriven i svenska läromedel i historia? Oftast handlar det ju i skolan om den transatlantiska triangelhandeln när det handlar om slaveriet. Men pratar vi för lite om arabernas slavhandel? Och Dick Harrison svarar.
Ja, det menar jag att vi gör. Och det är inte bara arabisk slavhandel. Swahili-slavhandel, kinesisk slavhandel, indisk. Alltså allt som inte är transatlantiskt har vi en tendens att tala väldigt lite om. Vi talar ganska lite om den i Nordeuropa också, vår egen slavhandel. Och det beror på att den transatlantiska slavhandeln har i all sin vidrighet blivit vår slavhandel. Det är den närmaste historiekanon på slaveriområdet vi kan komma. Mycket beroende på att USAs slaverisystem på 1800-talet är så känt. TV-serier, allmänt medvetande, medborgarrättsrörelsen, Ku Klux Klan, allt detta sammantaget gör att när vi tänker slavar tänker vi ofta sydstaterna. Vi glömmer då bort att transatlantiska slavhandeln var mycket större till Västindien och Brasilien och Mexiko. Men Atlanten i alla fall, där landar vi. Vi tänker Kunta Kinte och rötter, vi tänker västafrikanska flytande likkistor som de kallades över Atlanten. Och då vi har plats för en begränsad mängd kunskaper och referenser, och när det gäller slaveri så är det det vi tänker på. Trälarna på vikingatiden som god tvåa långt efter. Arabiska slavhandeln hade mycket längre rötter tillbaka, minst lika väldokumenterad och mycket mer väldokumenterad för medeltiden, och fick dessutom en förfärlig fortsättning på 1800-talet i Östafrika, och det är volymmässigt sett mycket större volymer av ofria vi talar om än den som gick över Atlanten. Men eftersom den hamnar vid sidan av vår allmänbildning och vårt allmänna medvetande, så tenderar vi att inte vara intresserade att fråga om den, och då blir det en sorts självgenererande ond cirkel av okunskap. Jag ska ta något exempel på siffror här vid den här transatlantiska slavhandeln mellan 1400- och 1800-talet, om vi tar allt från Columbus fram till slaveriets avskaffande, så brukar forskarna gräla om mellan 11 och 13 miljoner slavar. Att det är ett mörkertal här beror på smuggling, men någonstans mellan 11 och 13 miljoner. Det är ungefär lika många som araberna tvingas marschera över Saharaöknen under perioden från 800 till 1800, cirka 11 miljoner där också enligt Ralph Austers beräkningar. Och då är det alltså kvinnor som marscherar i tåg om cirka 600 pers per varje genom hela Sahara. Och den är väl dokumenterad, gott om källor. Tittar man sen på Östafrika på 1800-talet, och det är plantageslaveri på Zanzibar, Pemba utanför Malindi i Kenya till exempel, så omsätter den, om man räknar med antalet döda, antalet offer för allt det här, sammanlagt över 20 miljoner människor. Och då är det bara under 40-50 år. Så det är alltså mycket större volymer sammanlagt som vi har tenderat att blunda för. Och jag tycker ju att det här är fullständigt fel. Här har vi ett gigantiskt brott mot mänskligheten som vi väljer att ignorera. Sen finns det en sjuk knorr på det hela också. Det är att den arabiska slavhandeln fortsatte långt in på 1900-talet. Slaveri förbjöds i arabvärlden väldigt sent. Jag tror det var 1962 som den förbjöds i Saudiarabien. Och det hängde kvar ännu längre i Oman, Förenade Arabemiraten. Mauretanien kriminaliserade slavägande 2007. Det är alltså i vår livstid som det har blivit illegalt att hålla sig med slavar i arabvärlden. Och det innebär att slavhandeln har fortsatt mycket längre där än någon annanstans.
Vad tänker du om de eventuella politiska konsekvenserna av såna här insikter då? Alltså att människor kan tänka att varför fokuserar vi så mycket på den transatlantiska slavhandeln och kolla på araberna, de är mycket värre. Det är inte vi europeer som ska behöva betala tillbaka, känna kollektiv skuld, historisk skuld. Är det ett rimligt resonemang?
Jag ställer mig mycket tvivlande till all form av kollektiv bestraffning i efterhand. Att vi ska känna skuld för sånt som vi själva inte har gjort. Det här är arvsynds resonemang. För mig är det Gamla testamentet. Det är väldigt långt ifrån den moderna rättssamhällets logik. Jag blir förvånad över att sådana frågor dyker upp. Gluttar man lite på slaveriets globala historia så hittar man idel skurkar överallt. Vi var definitivt inte hyggliga mot våra grannar under vikingatiden. Baltiska länderna plundrade våra flickor som slavar på 1200-talet. Ögonvittnesskildringar från Ösel till Kalmarsund till exempel. Det är sånt som alla har ägnat sig åt mot sina fiender sen så lång tid tillbaka som vi har skriftliga källor. källor. Och sen har vi i efterhand valt att göra vissa delar av slaverihistorien mer intressant än andra och glömma allt övrigt. Vad jag skulle vilja är att vi slutar snacka om att be om ursäkt för sånt som hände för länge sedan och istället ta reda på vad som verkligen hände och vidga kunskapen om hur brutalt och förfärligt detta är.
Dick Harrison, och skriv till honom med dina historiefrågor på adressen historia@sverigesradio.se. Jag heter Tobias Svanelid, vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Kulturnytt står för dörren, klockan 4, nyheter från Ekot, följt av Studio 1 med aktualiteter och nyhetsfördjupning. Och så här på fredagar kommer flera nya poddar, Lundströms bokradio, Konflikt, USA-podden och den här.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa av några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive. Weirdo! He's a weirdo.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Lyssna på Ekonomiekot Extra i Sveriges Radio Play.
Avsnittet sänds också här i P1 imorgon förmiddag 11:30. Ekonomiekot Extra alltså. Och glöm inte bort Landskampen 17:05 ikväll fredag. Och nu något av det senaste från kulturens värld.
Här är Kulturnytt. Polisen har avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, det uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå och två yngre personer ska ha gripits. Aftonbladet skriver att mordplanerna ska ha kommit till polisens kännedom efter att de beslagtagit en telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Och Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också inflytelserika rappare. Bokningen är omdiskuterad och har fått Umeå kommun att dra in stödet till festivalen. Men den är också efterlängtad av många, enligt P3s Petter Hallén.
Det är ju liksom någon slags perfekt storm av uppmärksamhet här. Vi har väldigt många fans som är väldigt peppade på den här spelningen, samtidigt som det är väldigt många som överhuvudtaget ställer sig kritiska till att den genomförs överhuvudtaget. Så att intresset är ju minst sagt stort för ikväll. Cecilia Lind.
För första gången på 9 år ska rappartisten Yasin möta publiken live igen i sommar. Han är bokad i 3 festivaler och först ute i Brännbollsyran ikväll. Umeå kommun, som brukar sponsra evenemanget, har istället valt att lägga pengarna på extra säkerhet det här året. Något som festivalbesökaren Oskar Karlsson tycker känns tryggt.
Det känns för bra att, ja, men att de har lagt pengarna på polisen istället för själva yran. Så att det känns lite säkrare på grund av det.
Men det känns så konstigt att man bokar Yasin till konsert, eller festivalen?
Ja, alltså, lite yran faktiskt. Om det ändå finns risk att det kan bli någon skjutelse och sånt.
Yasin har dömts för och avtjänat fängelsestraff för förberedelse till människorov och grovt vapenbrott. Men han har även tagit avstånd från sin kriminella bakgrund, enligt Peter R. Kult, vd för Home Run Festivals, som arrangerar Brännbollsyran.
Ja, men vår bedömning har ju varit att han har sonat sitt straff och han har publikt tagit avstånd från sitt gamla liv. Och då menar vi att man måste få gå vidare. Akta dig för sådana som är åkare, de kan bli så
vidriga. Ett av symptomen är att de blir så ivriga. Enligt Petter Hallén är Yasins långa och framgångsrika karriär ganska ovanlig. Aldrig har du känt
dig så här älskad i livet. Ja, alltså det är ju någonting väldigt speciellt med en artist som har blivit så pass stor utan att någonsin mött sin publik live. Alltså liksom gå från väldigt små spelningar för liksom 9 år sedan till väldigt stora spelningar nu. Det är ju ganska ovanligt med en så här lång och så här framgångsrik karriär inom rappen där liksom stjärnorna och artisterna byts ut ganska snabbt liksom.
Reporter Ellen Almgren i samarbete med P3 och P4 Västerbotten. Nu är det 10-årsjubileum för den svenska actionfilmen Kung Fury. Och trots att uppföljaren där bland annat Arnold Schwarzenegger spelar USAs president sedan länge är färdig inspelad, så har den inte släppts. Janne Widmark har tecknat bildmanus till filmen.
I'm a cop and damn good at my job.
Alltså det känns ju som att när man säger att jag jobbade ett år på Kung Fury 2 med Michael Fassbender och Arnold, så får man inte visa någonting. Jag får ju enligt kontrakt inte visa någonting jag har gjort. Det känns ju som att jag ljuger när jag säger det. Liksom så här.
Men nu är det inte längre som att Janne Widmark ljuger. 10 minuter av filmen Kung Fury 2 läckte nyligen ut på nätet. Där ser vi återigen överdrivet hårdkokta poliser, dinosaurier och Adolf Hitler som tidshoppande superskurk. Men filmen har fastnat i ett rättighetsstrul när finansiärerna bråkar om vem som ska betala vad av filmens mångmiljonbudget. Filmens regissör David Sandberg säger till Variety att han beklagar att klippet läckt ut eftersom det innehåller spoilers och att specialeffekterna inte är färdiga. Janne Widmark håller med, men säger samtidigt att...
Det var 6 år sedan vi filmade filmen, så det känns också otroligt kul att bara läsa folks kommentarer och hur folk vill se filmen och att de gillar det vi har gjort. Men ska veta att det finns 1,5 timme till material.
Den första filmen började som en insamling på nätet och fans från hela världen har i veckan besökt Umeå för att fira 10-årsjubileet.
Hi.
Hey, John.
John Bardeen från Florida drömmer om att snart få se mer än ett kort klipp av Kung Fury 2.
It deserves more than the teaser. It's really been something that's just kind of almost gone into a black hole. I don't think the story's over. The footage is there. The teaser exists.
Ja, det säger John Bardeen, reporter Joakim Silverdahl. Den svenska författaren Mats Strandbergs skräckroman Färjan är en av flera böcker som ryska bokhandlare beordrats att citat skicka tillbaka eller förstöra. Orsaken är att böckerna inte följer ryska lagar. Listan från en rysk bokdistributör innehåller totalt 37 boktitlar och skickades ut tidigare i veckan, rapporterar Dagens Nyheter. Även Pulitzerprisvinnaren Geoffrey Eugenides, filosofen Slavoj Žižek och brittiska Bridget Collins finns på listan. Mats Strandberg säger till DN att han inte kände till att hans bok fanns på listan. Och en rysk förlagschef säger till BBC att listan troligen är kopplad till den ryska anti-HBTQ-lagen. Ja, och det var sist i Kulturnytt. Fler kulturnyheter hittar du som vanligt i appen Sveriges Radio Play och på vår sajt.
Två personer har gripits efter att polisen avslöjat en mordplan mot rapparen Yasin, uppger Aftonbladet. Planen ska ha varit kopplad till Yasins spelning ikväll på Brännbollsyran i Umeå. Enligt Aftonbladet kom polisen mordplanen på spåret genom en beslagtagen telefon där ett grovt brott ska ha planerats mot artisten. Yasin är en av Sveriges mest kontroversiella men också mest inflytelserika rappare. Han har tidigare dömts till fängelse för förberedelse till människorov och för grovt vapenbrott. Nu till Pakistan där kvinnorättskämpar anser att de vunnit en seger. Presidenten har idag skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst 1 års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. För kvinnorättsförkämpar är detta en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien korrespondent.
Brittiska BBC ska betala drygt 1 miljon kronor i skadestånd till den tidigare ledaren för det nordirländska partiet Sinn Féin, Gary Adams, för grovt förtal. BBC publicerade 2016 en dokumentär som gjorde gällande att Gary Adams skulle ha godkänt ett mord, men Adams stämde BBC och nu har den brittiska högsta domstolen gett honom rätt. Gary Adams ledde partiet Sinn Féin som kopplas till IRA mellan 1983 och 2018. Ekot Karina Segura Morberg.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1 fredag.
Magdalena Andersson vill se tuffare tag och en ny maffialag i kampen mot gängkriminaliteten.
Israel ska ha sagt ja till USAs nya förslag om vapenvila. Hamas däremot funderar fortfarande. Hör vår korrespondent om senaste läget i konflikten.
Och så extremt jämnt mellan presidentkandidaterna i Polen i det som beskrivs som ett ödesval för landet.
I kväll spelar kontroversiella rapparen Yasin på Brännbollsyran i Umeå. Enligt uppgift avvärjde polisen mordplaner på artisten inför konserten och två personer ska ha gripits.
Och så ska vi till Harvard-universitetet i Cambridge. Där protesterar både lärare och elever mot Trumps attacker mot universitetet.
Studio 1 med Sharon Jomma och Susanne Westergren i studion.
Och vi börjar med ett nytt förslag på vapenvila i Gaza som USAs Mellanöstern sändebud Steve Witkoff lagt fram till Israel och Hamas.
Israel ska ha ställt sig bakom förslaget enligt Vita huset. Hamas har inte kommit med något officiellt ställningstagande, men enligt uppgifter i internationell press tycker Hamas att förslaget är otillräckligt.
Och med oss nu Johan Mattias Sommarström, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hallå!
Hallå där!
Ja, vad kan du berätta om det här förslaget från USA? Vad handlar det om?
Ja, det är ett amerikanskt förslag. Som ni sa, Steve Witkoff är det som ska ha förhandlat fram det. Och det är USA, Egypten och Qatar som står som garanter för att det skulle efterlevas om nu de båda parterna sätter sina signaturer under det. Det handlar om 60 dagars vapenvila. 10 stycken ur gisslan som är vid liv ska släppas samt 18 kvarlevor. Mot att 125 livstidsdömda palestinier i israeliska fängelser släppts och ungefär 1100 palestinier som förts bort av militär under Gazakriget ska också släppas. Dessutom innehåller det här förslaget mer förnödenheter som ska tillhandahållas av både FN och Röda halvmånen och tillbakadraganden av israelisk militär från vissa områden i Gazaremsan.
Det har ju varit många förslag fram och tillbaka, delegation fram och tillbaka till Qatar. Vad skiljer sig det här från det andra?
Egentligen skiljer det sig inte så mycket om man läser texten, förutom att det handlar fortfarande inte om samtliga levande i gisslan som ska släppas. Nu talar man om 10. Det sägs enligt uppgift att omkring 20 fortfarande ska vara vid liv. Det som väl möjligen har förändrats sedan man talat om vapenvila senast är ju att omvärldens press mot Israel, eller framförallt Israels krigföring i Gaza, har hårdnat rätt markant.
Mm. Hur stor är pressen på Hamas att acceptera det här förslaget? Hamas har ju inte tagit officiellt ställning ännu.
Ja, det är klart att det är en hård press på både Israel och Hamas. Den finns ju, och vi vet att till exempel så ska Turkiets utrikesminister Hakan Fidan tala med representanter för Hamas om just det här senaste förslaget. Och det tycks som att han ska försöka övertyga Hamas om att gå med på det. Ni var ju inne på det i början här också. Det finns uppgifter om att Hamas ställer sig lite kallsinnigt till just det här förslaget.
Mm. Ett nej från Hamas, hur skulle det påverka situationen och synen på kriget?
Jag vet inte om det skulle förändra synen så mycket med tanke på att de här båda parterna har varit stora pinnar i hjulen för tidigare fredsförsök eller åtminstone vapenvileförsök. Däremot så skulle det ju fortsätta förändra situationen för de civila i Gaza som ju genomlever just nu ett slags helvete på jorden. Klämda mellan israeliska bomber och ett ursinnigt krig och ett Hamas som inte heller tycks ägna mycket resurser och ansträngningar för att hålla befolkningen säker.
Du har ju varit i kontakt med Gaza igår kväll. Vad säger man därifrån?
Ja, det utbröt faktiskt lite jubel först när de här första uppgifterna kom om att det kanske kunde vara en vapenvila på gång, men jublet la sig rätt snabbt. Och människor som jag talar med säger att de är luttrade. Så många gånger har vi sett hoppet torna upp över oss bara för att få det krossat till små gruskorn igen. Så att många som jag, eller ja, alla som jag har talat med säger snarare tvärtom att vi vågar inte hoppas längre. Och om det misslyckas eller om det blir en vapenvila och kriget återigen tar fart, så blir det ju alltid värre än vad det har varit tidigare.
Men finns det ändå något som talar för att det skulle vara något hopp i det här nya nu?
Om man tittar på vad Hamas vill till exempel, så vill ju de se ett förbindande att avsluta kriget, inte bara 60 eller möjligen då 70 dagars vapenvila som man talar om här. De vill också se ett större tillbakadragande av israeliska styrkor och fler och större hjälpsändningar. Så att det tycks ändå som att parterna står lite för långt ifrån varandra igen.
Mm. Och samtidigt är det så att Israels säkerhetsminister från ytterhögen då säger att det är dags för Israel att gå in i Gaza med full kraft. Hur tas det emot?
Ja, men det här är ju också intressant, för att de jakanden vi fått från Israel vad gäller den här vapenvilan har vi ju fått från Vita huset och från medieuppgifter. Till exempel så ska Israels premiärminister Benjamin Netanyahu ha sagt till anhöriga till gisslan att Israel är beredd att säga ja till det här. Men det pågår ju samtidigt interna diskussioner i den israeliska regeringen, där vi vet att Itamar Ben-Gvir, som du talade om här, och Bezalel Smotrich, finansministern, som också är väldigt hökiga i Gaza-frågan. Och Smotrich har ju till och med sagt att han vill se hela Gaza raserat. Så att den kampen i den israeliska regeringen pågår ju också samtidigt, som kan försvåra för ett officiellt israeliskt ja.
Vi lär få hålla ögonen på regionen fortsatt. Tack för det här, Johan Mattias Sommarström, radions internationella korrespondent. Och i vår nästa timme, cirka 5:10, så sänder vi ett reportage inifrån Israel om hur israelerna ser på det som händer med kriget, gisslan och så situationen i Gaza.
Så nu, när vi står på tröskeln till en ny tid, en tid som kommer präglas av osäkerhet och spänningar, ja, då behöver svenska folket